Klockan närmar sig 4 på natten och det är ett extremt brokigt och sargat gäng som sitter och spelar in det senaste avsnittet av Mundial Expressens VM-podd direkt ifrån Qatar. Noah, du sitter med blodigt ben. Mm. Jag sitter med en handduk på huvudet, gör i och för sig ni alla tre för att det ska bli bra ljud. Och du, Petter, har någon slags insomniaperiod här. Du har ena foten i taxin på väg till flygplatsen och håller just nu på att dygna.
Ja, eller dygnen är inte riktigt sant, men jag ställde klockan extra tidigt i morse just för att jag skulle kunna komma i säng och få någon timme innan avresa. Men sen så tänkte Louis van Gaal och hans Burnley annat.
Ja, precis. Vi ska komma till det. Men varför blöder du på benet, Noah?
För att när Louis van Gaal och hans Burnley hade spelat klart och pratat klart inne på Lusail-stadion så skulle vi försöka vara smarta och ta en taxi direkt därifrån istället för att åka med de här mediebussarna som går då via mediecentret och hem. Och det mynnade ut i en promenad i natten och så skulle vi också genskjuta bilen som hade svårt att ta sig fram till oss. Och när vi var väldigt nära att göra det, när vi egentligen kryssade mellan bilar och letade efter rätt registreringsskylt, så stack det upp ett järnrör i marken. Som jag svingade mitt vänstra ben i. Man hörde klonket. Och sen så ser du, så tror du såg mig sen.
Jag går ju lite
halvliggande och försöker att inte ramla.
Ja, jag går ju längst fram här. Jag är ju först i ledet av att jaga taxi. Och helt plötsligt så börjar jag se jag liksom i ögonvrån, i liksom döda vinkeln, hur det kommer en expressenkrönikör.
Desperat.
Extremt framåtlitad och försöker att rädda upp ett fall. Och sen faller du bara pladast rakt fram.
Ja, och liksom det här att det blöder på benet och att göra ett ont i skiten, det var så himla, det är så pinsamt att ramla, så att det var bara det jag tänkte på under
själva fallet.
Men
varför är det
också
så pinsamt att ramla egentligen? Jag känner
ju
exakt likadant också, det är det värsta som finns.
Nej, men det är ju pinsamt.
Som vuxen människa
kan du inte stå upp?
Nej,
så det kräver så himla lite av en egentligen att bara stå.
Ja, nej, det var DN medarbetaren Pelle Strandman var med oss också. Jag vet ju att när båda ni sen då var oj, hur gick det, känner man sig som att så här, man är ni tar hand om mig på något sätt.
Det gillar du inte.
Nej, men det var inte bra. Imorgon ska jag stå upp.
Ja, men du har fått plåster i alla fall, så det känns ju bra. Mm. Petter, du är som sagt på väg hem.
Ja.
Du var på den tidiga matchen tidigare idag. Men jag tänker vi måste ändå börja med det som du och jag...
Det var ju en livstid sedan den matchen.
Ja, exakt. För att det har hänt så otroligt mycket. Du och jag, Noah, har ju varit på kanske ett av de mest dramatiska VM-matcherna genom tiderna, skulle jag vilja säga. Argentina, Nederländerna, seger för Argentina på straffar. Vilken jävla match.
Alltså, nu har man ju ett väldigt kort perspektiv för att vi precis kommit hem därifrån. Men jag tror att det är den bästa fotbollsmatchen jag har sett live. Alltså, eller den mest underhållande fotbollsmatchen jag har sett live.
Ja, alltså, om man ska börja tala som VM-historia, kan inte jag liksom, jag kan inte dra en minnet som är så här, den här är bättre.
Nej, och ändå var det mycket dramatik i det här slutspelet. Men här fanns det ju allt. Alltså, dels den här Messi-ingrediensen att det är så himla laddat allt runt honom och att han inte får vinna den här gången. Men sen hela backdroppen med Luis van Gaal och Argentinas hat mot honom egentligen och det som händer innan matchen.
Varför hatar de honom så mycket?
Och hur utvecklar sig. Jag tror Petter har bäst koll på hela historien.
Utan att vara helt liksom 100% kunnig så gick jag ju på jakt efter det från tv-soffan. Jag fick ju tyvärr inte vara där. Men upptäckte att det ganska länge har funnits agg mot Luis van Gaal i Argentina. Och det tar sin början egentligen med att Juan Riquelme kommer till Barcelona där van Gaal är tränare. Och van Gaal gillar inte Riquelme. Sätter honom på fel position, skäller ut honom. Från ett argentinskt perspektiv så är det som att van Gaal knäcker Riquelme i Barca och det är därför det aldrig funkar för honom där. Sen följs det upp med Angel Di Maria-tiden i Manchester United där Di Maria har gått ut och sagt att han är den värsta tränare jag någonsin haft. Följt till en intervju med El País 2019 där Louis van Gaal säger att jag tycker att Messi är bäst i världen som individuell spelare, men som lagspelare gillar jag honom inte.
Okej, så vi har alltså då det massiva argentinska hatet mot Louis van Gaal. Vi har det faktum att det här är den sista chansen för Messi att vinna ett VM-guld. Vad har vi mer liksom att lägga in i grytan här?
En annan ingrediens är ju då att Argentina slår ut Holland ur VM 2014 på straffar.
Just det.
Ja, precis så är det. Och Van Gaal refererade ju till det här på presskonferenserna inför matchen, om jag förstod det rätt, är att han då var ute och pratade om att vi är bättre på straffar nu än vad de är. Blir det straffar så har vi en fördel, för vi har tränat på det här och det här sättet. Och vi gick ju igenom det här innan också, att han hade ju en sorts akademisk, liksom vetenskaplig modell för att lära sina målvakter ta straffar på olika sätt innan. Så han har ju verkligen fokuserat på straffarna. För han sa, liksom, hans tes här var då att jag vet att vi kommer vara bättre än dem på straffar. Mm. Och det provocerade dem väldigt mycket också. Så det är den matchen 14 och det faktum att han pratade på det sättet här. Sen så fick han ju frågan här om Di Marias kommentarer innan matchen. Och sa att ja, men här bredvid mig sitter en kille i Memphis Depay som det inte heller gick bra för Manchester United. Och nu kysser vi varandra på munnen.
Mm. Så att han inte liksom... han gör det med Angel Di Maria.
Nej, om det skulle var inte riktigt känslan.
Och sen är det också det faktum att det är en fullsatt läktare. På riktigt den här gången. Så har det inte alltid varit under detta VM. Och det är ju 90-95% argentinare. Knappt några nederländare alls på plats.
Det var en liten sorglig klick.
Ja, en liten sorglig klick. Så det är det också.
Det var väldigt roligt. Man såg ju den på straffarna också. Att de var liksom framklämde i ett vitt blått hav.
Ja, men de vågade jubla för att de var så undertaliga. Sen kan vi säga det också, att på allt det här, vilket ju framkom i kommentarerna efter matchen, så fanns det en irritation mot att Van Gaal genom hela sin karriär har varit otroligt ideologisk och förespråkat en viss typ av fotboll. Och att Argentina här möter, som vi var inne på, det rakast spelande, mest cyniska
grislaget
i hela VM. Att Holland liksom, när deras enkla raka omställningsmodell inte funkar, går full Burnley på dem.
Ja, men Sean Dyche kände ju att detta är lite väl nästan.
Ja, verkligen, ni kan försöka rulla lite mer. Nej, men Messi sa ju det, tror jag, efter matchen, va? Det var han som var ute och sa det först, att han pratade om fotboll på det här sättet, kolla hur de spelar Holland liksom. Och även argentinska journalister var extremt förbannade på det här presskonferensen, att de hade mött ett så hemskt spelande fotbollslag.
Okay, och lägg där till att alla tycker att domaren Mathieu Laos är en så jävla oduglig sopa. Ja. Så att han, att det är liksom 22 spelare simultant som alla tycker att han är värdelös, bidrar ju också till att ägga igång situationen och frustrera dem.
Och sen finns ju också ett lager till i det här, och det är ju också att det här är ju förmodligen, det har ju Luis Van Gaal själv sagt, att det här är hans sista tränaruppdrag i sin karriär. Han kommer ju lägga av efter detta. Så att jag menar, nu då hade ju också Argentina har ju chansen då att liksom avsluta hans karriär dessutom. Nej, så det är liksom, har vi några fler lager nu?
Nej,
eller är vi klara?
Nej, men när man pratar om det där med Van Gaal, så är det liksom att det här turneringen har ju mer och mer, vilket ju för mig inte var tydligt innan, men det känns ju mer och mer så nu, att det är liksom en personer som förkroppsligar en era som gör upp med varandra för sista gången. Det är Neymars Brasilien förmodligen för sista gången. Det kommer inte vara hans Brasilien nästa gång, även om han skulle vara med.
Nej.
Det är Luka Modric Kroatien för sista gången. Det är Cristiano Ronaldos Portugal för sista gången, fram tills det blir Gonzalo Ramos Portugal.
Ja, exakt. Ja, men gruppspelet var grymmest i alla fall.
Men det, och sen är det Messis Argentina, och det är ju Van Gaals Holland. För att det är liksom den stora omställningen i Hollands landslagsfotboll sker ju 2010 när Bert van Marwijk tar dem till VM-final. Och de spelar inte traditionellt holländsk fotboll, utan de spelar cynisk turneringsfotboll. Och Van Gaal tar ju det här arvet vidare in i att han går in och spelar det här 3-4-1-2 även i VM 14, och sen gör det igen nu. Så att liksom det är, man tittar på Hollands historiskt, vad de har haft för snitt av bollinnehav i turneringar, så är det Van Gaals lag har haft överlägset lägsta bollinnehavssnittet. Så han, det är liksom hela den här moderna holländska, vår tids holländska fotboll hänger ihop med Van Gaal väldigt tätt. Så det är liksom det här avgörs då, Van Gaals Holland mot Messis Argentina.
Exakt, så vi har så många lager på lager inför den här matchen. Det är en rejäl tiramisu inför drabbningen, och sen så börjar då allt detta. Kan vi inte bara gå igenom den här matchen också lite grann också, bara för att det är ett sånt sanslöst drama. Det börjar med att Argentina först är 1-0 och sen 2-0, och det är Messi som ligger bakom alltihopa.
Ja, det är ju väldigt tillknäppt dessförinnan. Argentina börjar ju ganska bra i 10 minuter, och sen så ebbar det ut lite grann i mer ställningskrig. Och sen så är det ju så att Messi liksom bryter mönstret med en kroppsrörelse som får Nathan Ake ur balans. Och den är så otroligt intelligent, därför att när han gör det så vinner han en sekund och öppnar lite osäkerhet. Men det sjuka i passningen är ju att man ser det på reprisbilderna, han ser ju aldrig Nahuel Molina. Alltså han tittar ju inte på honom. Nej. Utan han dyker ju bara upp bakom, alltså i djupledslöpningen. Han borde inte veta att löpningen kommer.
Men det är bara liksom telepatiskt.
Det är telepatiskt,
ja. Och då sätter han den dessutom, inte nog med att han har skaffat sig ytan från Ake med den här kroppsfinten, utan han sätter den sådär millimeter precis mellan hans ben, så att han precis inte hinner stänga benen. Alltså det är ju omöjligt. Alltså det finns ju någon stillbild när bollen passerar mellan Akes ben, och det är millimeter på vardera sida, ja, om hans fötter.
Det finns ju också en stillbild precis när Messi släpper bollen. Om man bara tar en stillbild då och bara tittar liksom från hans perspektiv. Och sen så är då frågan, var tror du att bollen kommer släppa någonstans? Och det är ju helt omöjligt att, om man inte vet exakt var man slår den, så det är helt omöjligt. För det är ju ett omöjligt alternativ ju, när man bara tittar på det i stillbilden liksom. Det är det sista man väljer att slå den mot.
Ja, alltså det är en passning som en idiot slår i vanliga fall, för att den är så övermodig liksom. Men han klarar det ju.
Ja.
Men och sen så är det ju, måste man ju säga, att Holland mot offensiv är ju beklaglig. Alltså de gör ju ingenting, och det är ju tvärtom då, de spelar ju ett diagonalspel mot straffmål ganska mycket, för att de har Wout Weghorst från start. Men som Lisandro Lopez och Romero, eller så här, Lisandro Martinez och Cristiano Romero gärna tar hand om. De gillar ju de här liksom,
ja,
blodiga duellerna med honom.
Och sen så blir det 2-0 i andra halvlek, Lionel Messi på straff. Och då tänker man att ja, nu är det ju kört.
Ja, matchen är död, den är avgjord.
Nu är det ju över.
Ja, och då strukturerar ju Van Gaal om igen. Och först får de ju, de börjar ju leta fast situationer i Holland. Och spela ännu mer
liksom. Jo, då håller de ju både Luke de Jong och Wout Weghorst inne. Ja. Och Cody Gakpo kvar.
Precis.
Alltså det är ju 6,5 meter person.
Ja, han sa ju det. Han sa att vi visste då att vi var 15 centimeter längre än dem. Så då skulle vi spela på det sättet. Och då kommer ju det här draget hos Argentina som vi har varit inne på tidigare. Att de börjar tvivla. Att de blir oroliga att de håller på att kasta bort det.
Vilket också är konstigt. För jag menar, det finns liksom Otamendi där inne. Det finns Romero. Det finns... Martinez är ju kort, men har ju ändå timing och spänst. Och, ja, och allting. Alltså det här är ju egentligen tacksamt.
Ja, alltså det är också en enkel matchbild att försvara sig mot egentligen, liksom, ja, om det inte. Och sen så tycker jag liksom att på något sätt, för då Weghorst skarvar ju in 1-2 och då blir ju, kommer ju nerven på riktigt, och då vet man att Argentina ska klara 10
minuter. Men då är det, då är det ju full Murphys lag då för Argentina. Man vet att allting som kan skita sig kommer skita sig.
Ja, och sen så tänker jag ändå att, för en stund där ser det ut som att de reder ut det. De liksom lyckas dra ut på tiden och transportera bort bollen och till och med kontra lite farligt någon gång, och man tänker att så här, men det ser ändå lite mer chill ut än vad de gjorde mot Australien när de verkligen höll på. Och,
de har arbetat sig in lite i turneringen, ja, så sett.
Det tycker jag också. Känslan.
Även om det stundtals här också kändes som att taktiken är sparka.
Nej, och det,
är
det stora liksom avbrottet i det här lugnet är ju att de tar ut Rodrigo de Paul och stoppar in galningen Paredes.
Ja.
Som ju direkt visar sig vara övertänd när han bombar in bollen mot Hollands bänk med flit. Och väntar
efter en inte helt schysst tackling heller på Nathan Aké, va?
Ja, och sen direkt efter så kommer ju Van Dijk springande och hockeytacklar honom ner på marken. Och, då, så det, och där, liksom, där får man ju känslan av att okej, betyder det här att Argentina har koll på läget eller håller de på att tappa det fullständigt? Och det var ju, visade sig att, då, att det var ju, för det som händer när Holland får frisparken i 11:e tilläggsminuten, det är ju att Messi och två andra spelare jagar i kapp Weghorsts rygg, va? Och knuffar ner honom. Det är väl det som är frisparken.
Ja. Och Messi får gult i situationen.
Messi blir galen, för han tycker verkligen inte att det är frispark.
Han har haft ett gult för han tog med handen innan. Ja. Det var nästan det sjukaste domslutet i hela matchen att han inte fick det då. Men jag tyckte ju bara att hela den frisparkssituationen är också så otroligt okylig av de alla tre. Weghorst är felvänd utanför straffområdet. Ja. Vad ska hända?
Nej, han har aldrig varit så ofarlig. Han har bollen vid fötterna.
Ja.
Han vet inte vad han ska göra.
Tre argentinska spelare med Messi redan vräker om kullen.
Men det är ju, bara kort, vi ska komma in på hela liksom efterspelet också, tänker jag. Men någonstans, det är så jävla härligt. Vi pratade om det tidigare i mästerskapet, att se Ronaldo och Messi göra mål här på VM, att de känns mänskliga, att de bryr sig, att det inte är det planenliga av marknaden styrda 4-0 mot sånt igen. Och det är på samma sätt här, alltså Messi brinner ju.
Ja.
Alltså varenda jävla ådra i hans kropp, blodet kokar. Han,
ja,
kan
han är
inte,
så arg.
Ja, han kan liksom inte behärska sig. Så här ser vi honom aldrig.
Nej, jag har aldrig sett honom på det här sättet. Alltså, jag har aldrig sett honom liksom så skör. Alltså, som han är, alltså, eller så liksom involverad som han är känslomässigt. Sen gör han en väldigt bra match igen. Alltså, han har spelat jättebra fotboll i turneringen. Men jag håller helt med dig. Och det blir ju ännu tydligare efter matchen egentligen.
Ja, precis. Nu känns det som att vi bryter tidslinjen eller, några gånger här. Ni får vara okej med det. Liksom, vi ska komma tillbaka till frisparken och straffsparksläggningen också. Men alltså, efter matchen, det som händer då, det är att Lionel Messi intervjuas av argentinsk TV, och varpå han får syn på Wout Weghorst som står och väntar på en dopingkontrollant. Och han står väl bara egentligen och stirrar ut Messi eller ger någon slags blick eller någonting. Jag pratade med Johan Kücükaslan, SVTs reporter som stod bara någon meter därifrån, och han sa att det utbyttes några blickar där, blev väldigt irriterat, många känslor i luften. Och då ska Messi ha sagt någonting i stil med: vad glor du på? Sluta glo, dumhive. Sluta glo.
Ja.
Och
precis, gå tillbaka.
Ja, och Virgil liksom van Dijk ska behövt gå in och snacka dem till rätt och lite så. Det var ju heta känslor hela vägen.
Det är väldigt kul. Det här klippet är ju överallt på Twitter, så ni kan söka upp det. En av mina absoluta favoriter, eller titta på han, reportern från TUC Sports som ska intervjua honom.
Han blir så nervös. Ja.
Han blir livrädd. Han är livrädd att någonting ska hända Messi. Alltså det, om det är att han ska bli avsängd i efterhand.
Han säger typ kalma till honom själv.
Nej, alltså tranquillo. Leo. Och han lägger liksom handen på honom. Leo, tranquillo.
Ja.
Och sen liksom när han lugnat ner sig så här: vad är det? Och så kan man ställa frågan.
Vilket är väl exakt det motsats som man själv hade gjort som kvällstidningsjournalist. Ju. När man säger bara: mer!
Han är ju extremt dubbel i den här situationen. För han sätter ju micken till Messis mun när han börjar snacka med Vegas, liksom, så han fattar ju att det här kanske är någonting jag ska fånga.
Han är ändå en av oss i slutändan.
Men sen
och sen håller han väldigt mycket på Argentina, så att det blir lite
knivigt allting. Exakt.
Men jag tyckte ju att han var ju dessinnan då. Alltså, vi behöver inte prata för mycket om vad som hände i förlängningen och straffarna. Det var ju,
men
alltså,
jag vill bara säga någonting om den här frisparken också. Ja, det mest geniala som har hänt under detta VM hittills. För att liksom i det läget...
Efter Paredes skott mot den holländska bänken.
Ja, exakt. Nej, men det är ju matchens allra sista spark. Och de får ett kanonfrisparksläge 2-3 meter utanför straffområdet, och det är ju riktigt idiotiskt egentligen att försöka sig på någon liten smart variant i det läget. Där ska man ju bara försöka blunda.
Ja, den måste på mål.
Ja, blunda och bomba och hoppas att den kanske styr på någon eller går in, ribba in eller vad som. Bara tryck till. Men då väljer de alltså att slå en inverterad Thomas Brolin frispark från 94. Det blir det på ungefär en passning bredvid muren. Ja, som
till en fake mur,
ja,
som Vego står
i. Och så han bara vänder om och dunkar in. Man rullar in.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb. Och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Och jag blev bara så lycklig för att jag trodde att frisparksvarianten var död. Mm. Jag kan inte komma på när jag såg en frisparksvariant senast. Det har väl aldrig hänt. När såg man det senast?
Nej, jag vet inte. Jag kan inte komma på den heller. Men det är roligt. Det är bara jämförelsen med Uruguay. Får ju ett ganska bra frisparksläge i slutet mot Ghana när de behöver 3-0. Och där har de ju alltså, för att ingen i den matchen tänker heller. Det var ju också pandemonium. Och då har ju Uruguay 3 stycken spelare som står fria i straffområdet. Ja, ja. Så alla säger så här: hallå!
Ja, han vill inte ropa för högt så att de ska upptäcka det.
Och då var det blunda och bomba. Så att kanske ändå att de hade gjort sin läxa framförallt just på den punkten.
Men när Vegas gör 2-2 där, då sitter man ju bara och skrattar rakt ut. För man tror inte att det är sant.
Nej.
Det man tittar på. Jag tror liksom inte att det är sant det här, att jag kokar ner det till att det här sjöslaget på planen. Nu är det liksom, nu håller tidernas bästa fotbollsspelare på att stupa framför fötterna på Wout Weghorst.
Ja, det är ju sannolikt.
När Louis van Gaal har förvandlat Holland till Burnley. Det kändes liksom som, det kändes som en helt osannolik sekvens.
Avsluta den här simuleringen genast. Jag mår inte bra.
Jag vill logga ut nu.
Today I feel Wout Weghorst, kände jag när jag kollade på matchen.
Och sen är ju då Argentina på väg och de tar ju tillbaks kommando till förlängningen och träffar stolpen. Sen är de på väg att kasta bort sitt försprång i straffläggningen också.
Ja, de börjar ju svinbra, sätter båda sina första sen miss, och samtidigt då som Nederländerna missar sina, och då tänker man att ja, men nu är det ju klart ju bara. Men då är ju Nederländerna jättenära på att vända detta ju.
Ja, alltså när de sätter sin tredje, och Lautaro Martinez måste sätta den för att de ska vinna.
Enzo Fernandez bränner ju först.
Och sen Luke de Jong sätter den femte.
Ja.
Och då har ju Lautaro Martinez chansen att gå fram.
Men gör han inte det, så är det kvitterat.
Ja, då är det i så fall i nästa fall. Och då låter det så här.
Ja!
Och ännu en gång har Argentina lyckats överleva en sån här härdsmälta på slutet.
Ja. Ja, men det är ju det.
De spelar mot sig själva i
varje match. Det är ju den här limen med en person som cyklar och har en pinne i handen och fäller sig själv. Det är ju Argentina, det är 100% dem.
Ja, verkligen.
Stoppar in pinnen i framhjulet varje gång.
När det är på väg. De är såna jävla idioter. Alltså.
Ja, och de kommer få möta Kroatien, inte Brasilien. Jag känner mig rånad för att jag inte får uppleva en VM-semifinal mellan Brasilien och Kroatien. Men det är ju Kroatiens fel, för de slog Brasilien på straffar. Ja,
där faller ju också Brasilien på eget grepp.
Jo, absolut. Du var på den matchen, Petter. Ja. Jag tänker att vi bara snabbspolar fram till de allra sista minuterna i förlängningen, för till dess står det ju 0-0.
Ja, och på samma sätt som att Messi lyckades liksom knyta upp knutarna som var de första 30 minuterna kanske mellan Holland och Argentina genom att bara vara ett geni, så gör ju Neymar exakt samma sak. För Kroatien, andra matcher så kan ju kroaterna komma in i så här, någon slags passningsrytm som gör att vi aldrig kommer åt dem och aldrig lyckas skapa några chanser. Det är ju inte fallet här. Alltså Brasilien har ju 4-5 kvalificerade lägen som de bör göra bättre på än vad de gör. Men Neymar, som jag hade varit frustrerad på hela matchen, om man jämför med då Modric, som man gör, för Modric
gör ju som sämst 8 av 10 insatser i varenda match.
Ja, det är sanslöst. Men det är också sättet han rör sig konstant på plan, medan Neymar väldigt många gånger försökte sätta upp precis den här situationen. Han står och trampar på bollen och väntar på att rörelserna ska bli rätt framför honom. Quarterback-liknande, ja. Om man så vill. Och så jävla många gånger gick det åt helvete. Men sen är det bara helt perfekt. Och det är så här, det är bara genialitet. För lösningen finns ju inte där.
Nej.
Det finns ju bara i hans huvud. Precis som att passningen till Molina bara finns i Messis huvud.
Ja, ja.
Och lyckas liksom vägga sig igenom två. Och sen ha balans och kyla.
Och toucha runt alla.
Och ja, och liksom bara vara med så mycket att uppfatta att det kommer en backlidande, så jag måste sätta den högt.
Ja.
Det är otroligt.
Ja, det är ett fantastiskt nummer verkligen. Och det känns också liksom passande att han gör det målet där och då. Ja, stor spelare, stor match.
Exakt.
Klart det var så här det skulle avgöras.
Ja.
Men så möter de ju det senigaste fotbollslaget i världshistorien.
Ja, den perfekta blandningen av briljant teknisk förmåga och en sån rövhattighet att det inte finns. Alltså de spelar precis lagom fult hela tiden.
Jag skulle säga att det här laget är liksom, det är klart att Kovacic och Brozovic är, ja, de gör en bra första lek framförallt tycker jag. De vinner mycket boll då, båda två. Men man kan ta bort dem ur ekvationen för att förklara varför Kroatien hankar sig fram. Och det är ju Livakovic i mål, Gvardiol och Modric. Det är egentligen de tre som gör att det blir så här. Därför att de släpper ju till, jag tror man släppte till 8,6 i XG och sånt där. Och släppte in 3 mål. Det är helt osannolikt att de har lyckats ta sig vidare. De borde ha förlorat mot Belgien och åkt ut.
Ja.
De var sämre mot Japan och gick vidare på straffar.
Ja.
Och de är absolut det sämre laget i den här matchen.
Utan tvekan. Alltså Kroatien har varit i ledning i 45 minuter.
Mot Kanada. Ja. Nej, det alltså,
och nu är de i semifinal. Och det, är liksom, det, och det påminner så mycket om vad de höll på med förra gången.
Jajaja.
När de gick vidare på straffar mot Danmark och på straffar mot Ryssland.
Mm.
Och låg under mot England, men ändå liksom
gnetas lite på.
Ja, de avgjorde Mandzukic avgjorde i förlängningen.
Just det.
Det är det mest imponerande och oimponerande fotbollslaget i världen.
Ja, men man blir ju inte klok på det, för att det är ju verkligen som att vara med om någon slags paranormal upplevelse. Det finns ju ingen förklaring, men jag ser ju det
hängde. Är inte där. Du kan liksom inte komma dragandes med att det här är liksom siffrorna som visar varför det går så här. För siffrorna visar att det inte borde gå så här.
Nej, exakt. Nej, de ska vara utslagna. Hade Lukaku varit lite mer skärpt så hade de varit lång gång.
Ja, det är häpnadsväckande.
Och nu kan de mycket väl bara gneta sig till
final igen.
Ja.
Det är ingenting som, alltså det är inte, de är ju inte ett sämre lag än Holland tycker jag när de ställs mot Argentina i semifinalen nu.
Det är, och sen, men som du sa, det är ju värt att ta upp där också att vilken framtid Neymar har i det brasilianska landslaget är jävligt oklar.
Ja. Hans reaktion efteråt säger väl en del
om det också. Jag gick ut efter matchen och sa jag vill inte ta något beslut nu när jag är så emotionell.
Nej. Han har väl själv hintat inför VM att det kan vara hans sista.
Ja, om du tittar, liksom, för han är 30 nu. Så att han är ju då bara 34 2026.
Han skulle kunna spela ett mästerskap
till. Att jämföra med Messi 35 här eller Ronaldo 37.
Eller men Modric 98.
Ja, exakt.
Precis. Men de skiljer sig åt på en så otroligt central punkt och det är att Messi och Ronaldo har aldrig varit skadade förrän nu precis på slutet. Medan
Neymar varit jätteskadade flera år.
Alltså, jag kollade upp det under matchen. Han har inte kommit upp i 30 matcher för PSG någon säsong.
Nej.
Alltså, och det är ju allting inräknat.
Ja, och det är ju sen 2000, sen han gick från bara, alltså sen,
16.
Ja, sen 16 när det började. Liksom, ja.
Från, alltså hans maximalt antal spelade ligamatcher på en säsong var förra säsongen. Det var 22.
Och det syns ju också i en statistik liksom, att ja. Det, och sen är det väl också att Brasilien har så mycket bra spelare i den där positionen att det krävs ju att han håller en hög nivå för att han ska
extremt,
vara den här
spelaren. Ja, men liksom för grejen är att nu bara häromdagen så blev det ju klart överallt stod det att Real Madrid köper liksom en 16-årig brasse för Hendrik. 600 miljoner kronor. Mm. Och det flera brasilianska fotbollskonton som säger att det finns en lagkamrat till Henrik som är ännu mer talangfull ja. Som också är 15-16.
Ja, de rycker den här Andrej ja, Santos.
Det är som ryska dockor det där. Du öppnar ju en så kommer den till, så öppnar en till så kommer den till och så bara fortsätter det.
Alltså eventuellt skulle han kunna ingå i en 26-mannatrupp. Och han kommer ju inte vara någon ledare.
Talangfabrikerna i Brasilien förfinas ju på samma sätt som i Europa. Ja. Att det går in oerhört mycket mer pengar i brasiliansk fotboll och framförallt har det börjat komma in mycket internationella investerare i brasilianska klubbar. Mm. Som, alltså amerikanska investerare, alltså riskkapitalister som förstår att de kan göra stora affärer på brasiliansk talang. Liksom. Och det gör ju att vi kommer ju förmodligen se en ökad produktivitet av unga spelare som knuffar ut den här generationen snabbare. Liksom.
Ja.
Men, men det kändes ju som Neymars sista chans kanske att vinna guld. Två roliga detaljer som jag såg efter den här matchen. Den ena är att sen Brasilien förra gången åkte med en trupp till VM som inte innehöll en enda Premier League-spelare så har de inte vunnit guld. Och det var ju då 2002 när de vann guld så hade de inte en enda Premier League-spelare. Sen dess har det varit massa spelare i England. Om det finns någon korrelation där.
Och sen så de är väl fler än någonsin också, tror jag.
Ja, så det måste vara.
12 i laget.
Och det är väl i sin tur logiskt, kanske.
Ja, men, det är ju där pengarna.
Men, och sen såg jag det roligt. Det var väldigt mycket tjat om då. Det blir alltid det att Kroatien är per capita mästare i världen för att det bor bara 4 miljoner i landet och att det är otroligt att de gör det här. Och det stämmer ju. Och samtidigt så har man hört det 10 gånger så börjar man liksom säga vi vet att de är få. Men då var det han, Adam Hurry, som skriver bland annat för Athletic, som ofta är väldigt rolig. Han skrev att ja, det är liksom många som känner till att det är 4 miljoner spelare, eller 4 miljoner personer som bor i Kroatien. Vad folk inte vet är att 80% av befolkningen spelar i Europa League.
Ja, det är ju extremt välfunnet. Alltså,
och resten av de andra 20% spelar Conference League.
Ja, exakt. Och Modric vinner Champions League. Han är liksom
varje år.
Ja.
Men det är någonting med Modric i det här, om man jämför dem med de andra som vi sa här, som examineras här på något sätt. Mm. Ronaldo, Messi, Neymar framförallt, att Modric är ju samtida med dem, mer framgångsrik kanske än flera av dem.
Ja, han har väl han och Casemiro är väl de som har 5 CL-titlar.
Ja, en VM-final. Att han har så mycket lägre stjärnstatus än de andra ändå fortfarande. Att han är liksom kanske den av dem som har presterat tillsammans med Messi bäst här i Qatar också.
Ja. Alltså han är ju sanslös ju. Alltså,
och att han har lyckats få hela Kroatiens
tillsammans med Mbappé kanske vi ska säga än så länge.
Jo, men han menar att han är inte med den här kategorin som är i den åldern.
Vet
du vad det absolut sjukaste med Modric är? Ta det inte för helt omöjligt att han kan vara med i 2026 också.
Nej.
Spelartypen är ju sån att han inte lever inte på snabbhet eller
nej,
så.
Liksom. Nej, och grejen är att det är ju ingen, alltså han är för intelligent.
Ja, han är ju inte skadad heller.
Nej, och står ju där han ska. Så jag kan se honom med en cigg i mungipan springer runt på Azteca stadion 2026. Alltså.
Såg ni förresten bilden som SVT hade som startbild för matchen mellan Kroatien och Brasilien? Såg ni bilden på hur Modric ser ut då? De har alltså väldigt taskigt. De har ju tagit en bild där han nickar en boll. Och hans ansiktsdrag blir ju väldigt förvridna. Han ser ju väldigt gammal ut. Ja, utmärgad ut.
Det är som den här stillbilden på Per Gessle.
Jag har precis tagit fram den på en flik bredvid på min dator, för det är exakt som Per Gessle på den här när han hoppar. Det är exakt samma effekt. Det är ju taskigt. Ja, det är taskigt av SVT att lägga ut den här bilden. Precis.
Men det var ju också det här att Kroatien har blivit Modric nu. Att det är, Kroatien är också smarta, sega, seniga.
Ja.
Gamla.
Ja. Ja, jag känner mig jättetveksam på kartan inför. Jag trodde att de skulle åka ut
tidigt också.
Ja, vi sågade, men vi gav ju dem väldigt små chanser när vi satt och pratade inför avresan hit i våra införavsnitt.
Men bedömningen är rätt att det har inte gått så bra för Kroatien. Nej, men liksom, semifinal.
Det är ju ett freak, det är ju idel freak resultat som gör
resultat.
Kroatien är här och att Tyskland är hemma.
Ja.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Ska vi ta och kika till Copabet också?
Vi måste det.
Vi har nämligen fått en ny ledare i Copabet.
Oj.
Och det är en kollega till oss.
Nej.
Jo, det är sant. Samuel Hullander som jobbar som webbredaktör på Expressen.
Ja, men det var bra.
Ja, han jobbar inte på sporten.
Nej. Jag trodde det var du eller Petter först.
Ja, nej, absolut. Nej, för fan. Jag är långt ifrån. Jag är ju dessutom mina guld...
Du har Kroatien, Marocko, medaljörer
är ju väck ju. Mm. Nej, men Brasilien är ju väck och Spanien är väck. Så jag är helt kört på detta. Men
Samuel Hullander... Everything's looking up. Landén, jag har Argentina kvar ju.
Ja, du har det. Ska de vinna hela turneringen också? Aj. Ja, det är inte bra ju. Men Samuel Hullander leder nu. Han går förbi Dr. Dre på andra plats. Och sen en softa på tredje platsen där. Så ja, det börjar hända lite grejer i toppen där.
Ja, Samuel är ju en person jag verkligen skulle unna och vinna också. Har alltid väldigt stora hörlurar.
Ja, det har han. Är extremt trevlig. Morgonpigg också, för han börjar alltid klockan 05. Jag vet inte om det hjälper honom här, att han liksom är en alert människa. Att
han får nyheterna innan alla andra och kan göra upp sina Copabet.
Ja, exakt. Och sen, men han ställs också mot en doktorand. Mm. Så det kommer bli tajt hela vägen in, tror jag.
Som stucket.
Petter, du ska snart hoppa in i en taxi och flyga ifrån. Ja, det här känns jävligt konstigt.
Det kändes väldigt underligt att packa väskan. För att innan, alltså när man vet att man ska hem, efter matchen mellan Brasilien och Kroatien, då var jag utcheckad i huvudet.
Rimligt.
Jag ville hem, käka och se sista 10 på Argentina, Holland. Jag hade precis sett Messi slå in straffen liksom, när jag kom upp och satte igång tvn. Och nu känner jag så här, helvete! England, Frankrike kan bli riktigt sjuk. Men det kan vara för sent att boka om flyget till.
Ja, eftersom det är 2 timmar kvar typ. Ja.
Men ja, det kommer kännas tomt. Men vi kommer ju fortsätta med podden ändå, Noah.
Vi har varandra.
Det har vi.
Det är spänt.
Ja.
Jag blöder.
Ja.
Men det är en vecka kvar att reparera relationerna.
Vi kommer fortsätta pumpa ut avsnitt av den här podden. Så ni behöver inte vara oroliga för det. Men Petter, vad har varit din... absoluta höjdpunkten under detta VM?
Svårt. Det var jävligt fett att se Argentina live. Jag såg när de slog Polen. Och bara för att hamna i det här monströsa argentinska trycket.
Messi-psykosen som pågår.
Jag är väldigt glad att jag upplevde den bizarra upplevelsen det var att se VM-premiären.
Jag med. Det kommer ju det är ju liksom en... Den sitter ju som en djupt ankare i en.
Ja, alltså den kommer leva kvar bara i någon sån här ding-ding-värd-aktig liksom, del i mig. Och om någon anledning, alltså Landon Donovan inte tvätta händerna på toaletten, snuskiga lilla skiten. Ja, jag kommer aldrig glömma det.
Ja, men det är väl det och en viss Athletic-reporter som du också har kommit med dig. David Ornstein.
Han kände igen mig mixad idag.
Han gjorde det?
Ja.
Toppen.
Aha.
Men det kommer, ja, vi måste nästan dubbelkolla så du verkligen åker hem. Vi måste liksom sätta på och hitta min iPhone på dig.
Jo, men, till dig, David.
Exakt, till David Ornstein.
Smink månad.
Ja, så hittar vi Petter här några dagar senare. När
han har bara flyttat hem till David Ornstein.
Ja, när han går ut och håller om David Ornstein, en sån här vänskaplig liksom, knuff om axeln. Bara, vad fan gör du Petter? Och Petter snabbt Petter och på sig solbrillor och springer därifrån. Liksom.
Petter jobbar för Athletic istället.
Ja, I'm the top man.
Ja. Nej, det kommer kännas väldigt sorgligt. Jag har förberett en avslutning här, Petter.
Oh,
jag har hittat lite poesi här som jag skulle vilja läsa upp för dig.
Oh,
som en avslutning. innan vi säger hej då.
Mm.
Några ord som jag tänker att du kan ta med dig från Vistelsen i Qatar, Vistelsen med mig och Noah. Så när du nu kommer hem till ett snöigt Stockholm och minus 10, så kan du tänka på de här orden och så kanske du längtar tillbaka hit och har med oss i minnet. Jag läser här då. Tack för att ni har lyssnat förresten. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen because we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen because we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah.
Tack bye, my friend. Ho ho.
Tack för att ni har lyssnat. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.